man tänker att sälja majblommor är väldigt lätt. Och det är det för barnet. Men för oss så är det ju ett himla arbete.
Henrik!
Ted!
Läget!
Jo, men det är bra. Det är ju... vi är i april, va?
Spritter i vårkroppen.
Ja, spritter i vårkroppen. Du, då kommer man på ingången. Laddad för födelsedagsloppet.
Ja, såklart.
Du är det?
Ja.
Ja, men det är ju kul.
Hur känns din status i kroppen?
Min form? Helt okej. Okay. Jag kommer att klara en mil som det här är. Det är ju mitt sätt att fira att jag fyller år. Nämligen att bjuda in mina vänner på att springa min första mil.
Ja, dra lite kortfattat.
Jag har ju varit i dålig form, kan man säga, va? Cancer förra året. Men sen i december så får jag springa. Jag fick ju utav dig en champagneflaska när jag mådde som sämst. Som var att när jag klarar en mil, då får jag öppna den där. Och då bestämde jag för så här, ett bra sätt att fira födelsedagen på är att springa en mil. Och så bjuder man in alla och så sen så delar vi på den champagneflaskan och så får vi stödköpa lite fler om det kommer mer människor. Så det blir det.
Fantastiskt, då får jag sippa på min egen champagne, det trodde jag inte.
Herregud, vad kul det blir. Men, vi pratar årstider, för det här är ju vår.
Ja. Du håller på att göra en brygga över här.
Jag håller på att göra en lite krustad brygga över till dagens avsnitt. För det är april-maj och i maj, det första du kommer att tänka på i maj, när jag säger maj, är...
Såklart, majblomman.
Majblomman, precis.
Och därför har vi ju bjudit hit Fredrik från just majblomman för att vi tycker att de är väldigt intressanta. Både liksom hela upplägget med hur de samlar in pengar som skiljer sig enormt mycket mot resten av branschen. Och sen så känns det som att de har mycket bra grejer på gång också. Inte minst hade de ju väldigt mycket uppståndelse kring sig förra året när det var ett barn där som samlade in över 5 miljoner kronor och det blev ganska stor PR runt det där. Och sen har de blivit roliga kampanjer och det känns som att det händer mycket grejer.
Ja, det blir oerhört spännande. Vi öppnar dörren och släpper in Fredrik nu.
Fredrik Tellander, majblomman, varmt välkommen till Insamlingspodden.
Stort tack.
Vad roligt att ha dig här.
Tack, kul att få vara här.
Ja, trots att det är bråda dagar förstår jag för dig och er.
Väldigt bråda dagar. Det är en vecka kvar sen. Smäller det på.
Häftigt. Mm. Vi träffade dig lite grann där på insamlingsforum. Vi hade ju Mind förbi vid vår studio där som vann som årets kampanj. De hade ju någon plan där om att prata om att göra maj till Mind-månad. Men det känns väl som att majblomman fortfarande äger maj. Ni är kungarna av maj.
Ja, vi har ju faktiskt valt att sälja våra majblommor under april månad fram till maj. Men vi har ju namnet maj i vårt namn fortfarande. Så att, ja.
Men om vi börjar där, majblomman. Vilka
vad är ni för organisation? Ja. När startade ni och hur har...
Fram med diabilderna.
Fram med diabilderna. Hur har utvecklingen sett ut?
Jag har ett
hur lång tid har du på dig?
Ett litet fotoalbum här med gamla bilder. Nej, men 1907 bildades majblomman
i
Göteborg av en kvinna som heter Beda Hallberg som jobbade och som brann väldigt mycket för barnrättsfrågor. Och tanken var då att den första majblomman som såldes då skulle gå till att bekämpa tuberkulos. Och sen fick hon barn att sälja dessa blommorna och pengarna gick till tuberkulosvaccin då till barn. Och tuberkulos finns ju inte längre, eller hur, det finns det ju men inte för oss i den utsträckningen. Så då har fokuset blivit barnfattigdom istället. Så att numera sedan massa år tillbaka har det varit att motverka barnfattigdomen i Sverige genom att betala ut direkt stöd, betala ut pengar till forskning och opinionsbildning. Det är det vi sysslar med.
När vi är inne så här på historien, när var liksom majblommans prime? Är det vår bästa tid nu eller är vår bästa tid 1972? Eller
Eftersom inte jag är insamlingsansvarig just nu så skulle jag säga att den bästa tiden är ju nu.
Älskar den ödmjukheten.
Ja. Dock slog vi ju rekord med insamling förra året. Och sen är det ju svårt att mäta alltså, hur mycket pengar samlade vi 1950. Jag har faktiskt ingen koll i dagens pengarvärde heller. Men det är ju lättare idag för ett barn att sälja mycket eftersom att vi båda har den här hybridförsäljningen med webbshop och med fysisk försäljning på stan. Så att förra året så var det mesta pengarna insamlade genom alla tider.
Och hur mycket samlade ni in då?
76 miljoner på drygt 2,5 vecka.
Häftigt. Mm. Tittar man, jag var inne och kikade lite på årsredovisningen, men då var det ju för året innan, då var det väl 63 tror jag.
Stämmer.
Det var ju en ganska rejäl ökning då.
Ja. Året innan så var ju egentligen vår första riktiga försäljning efter pandemin. Då vi hade en form av hybridförsäljning också. Pandemin ställde ju till det väldigt mycket för oss med vi inte hade möjlighet att få de här fantastiska barnen som är våra stora hjältar och säljer majblomman, och de kunde ju inte gå ut på grund av att de inte fick möta folk. Så då fick vi ju tänka om rätt så mycket.
Ja. Mm. Ska vi gå in på pandemin då och se hur mötte ni pandemin? För att Ted och jag, vi kunde ju fortsätta samla in både på brev och på digitalt och sådär. Det var ju samma sätt som vi alltid gjorde. Det var ett och annat event som man fick skruva om. Neuropromenaden som jag jobbade med då, den fick bli digital. Men de stora pengarna för oss var ju inte bundet vid vad man då skulle kalla event. Men för er måste det ha blivit en smärre chock.
Ja, nu jobbade ju inte jag med de frågorna alls, för att jag fanns inte på Majblomman när det small till med pandemin. Men jag vet ju hur det gick till. Det var ju att vi hade ju alla blommor och alltihopa sånt fanns ju för att skickas ut till alla skolor och föreningar som ska vara med och sälja. Men det fick ju bromsas in och sparas. Och så fick vi göra någon form av digital insamling istället och hoppas på privata gåvor och företagsgåvor. Så att om du tittar de pengarna i resultaträkningen så är det inte jättemycket insamlat om det året. Utan
20 alltså?
Ja, det måste vara 20 va? Mm. Allting flyter ihop. Ja. Så att då, det kändes ju väldigt hårt. Och de som blir drabbade, det är ju egentligen inte kanske Majblomman i sig, utan det är ju de som söker pengar hos Majblomman. Det är ju de som blir drabbade när det händer. Men vi fick stor gåva av bland annat ICA-stiftelsen där och lite andra privata. Och sen hade vi Swish-kampanjer som vi jobbade med.
Men var det sånt om ni inte hade jobbat med innan som ni fick rigga för det här då på väldigt kort tid? Liksom?
Fram till pandemin så var Majblomman väldigt gammal. Okay. Det var väldigt gammalt. Man hade en väska med blommor i. Det var kontanthantering, det var någon form av swish-insamling. Men det var väldigt mycket kontanter i omlopp. Vilket av naturliga skäl måste man ju tänka om, eftersom att folk inte springer omkring med kontanter i fickan längre. På samma sätt som man gjorde kanske för 15 år sedan. Samtidigt som vi måste hitta på något bra system där vi kan säkerställa att barnen kan ha en trygg insamling med Swish eller med digital insamling på något vis.
Mm. Så ni hade inte samlat in över 70 miljoner i år om det inte var så att det kom en pandemi som skyndade på det här lite?
Det skulle jag nu säga att vi inte hade gjort, eftersom att vi har gett möjligheterna till fler barn att vara med och sälja majblommor, bland annat då på grund av att vi har webbshoppar. Vi hittar ju en ny målgrupp då också som kanske i normala fall inte skulle känna sig trygga och stå utanför en ICA och sälja majblommor, utan de kan sitta hemma i sin trygga brå och skicka ut den här webbshopsadressen till
morsan och farsan och skicka ut en länk.
Ja, precis. Så att, man ser ju rätt så många Facebookgrupper där det så stöd mitt sons majblominsamling.
Ja, precis det vi pratade om.
Vi som bor i Bromma. Ja. Okej, här är något barn från Halland som har trillat in i den här gruppen och säljer majblommor. Men alla ser det bra.
Ja. Nej, men för en ovetande lyssnare, hur går majblomman till nu för tiden? Det är ändå, måste vara skillnaden när Ted och jag gjorde det. För då var det ju, som du säger, väska på magen och sådär.
Ja, det är fortfarande väska på magen. Men i grund och botten är det så att Varje år så designar ett barn en majblomma, och ett barn menar vi en person som är under 18 år, det förstår säkert alla. Den här majblomman tas fram och sen gäller det för oss på Riksförbundet tillsammans med våra volontärer. Vi har drygt 500 lokalföreningar runt om i landet som jobbar med majblommefrågan, och cirka 4,500 volontärer. Och dessa volontärerna hade vi inte klarat av att samla in, utan dem hade vi inte klarat av att samla in så här mycket pengar, för att det är de som har den naturliga kontakten i sina lokalområden, att de kan komma till skolan. De kan...
Men lokalföreningar, menar du att det är en majblommeförening?
Ja, precis. Så att drygt 500 sådana runt om i landet.
Hur stora kan en sån förening vara?
Allt från 3-4 personer till jättemånga personer, beroende på vilken stad vi befinner oss i.
Okay.
Ja. Göteborg har ju störst, där är ju jättemånga engagerade. Sen finns det ju mindre kommuner som har 3 stycken som brinner för majblommans frågor och jobbar. Och de tar kontakt med skolor, de tar kontakt med föreningsliv, mycket scouter. Scouterna har ju alltid varit tillsammans med majblomman hand i hand. Jag vet inte var det kommer ifrån, men så har det alltid sett ut. Och sen... berättar de för skolan, om vi nu tar en skola som ett exempel, att nu kan ni vara med och sälja majblommor. När ni säljer majblommor så hjälper ni till att motverka barnfattigdom i Sverige. Och sen kanske man berättar om att just i Stockholm, om jag nu är här, så ungefär 1 barn av 10 befinner sig i den här situationen. Och så blir barnen lite bara fundersamma, är det så många? Och det kan ju uppfattas om man sitter speciellt i ett klassrum, det är 30 elever. Jag minns ju själv när jag gick i skolan och någon kom ut och berättade någonting och så sa så 1 av 10 gör det här. Och sen började man räkna på 1, 2, 3, 4. Jag var inte nummer 10 på listan i alla fall.
Det var inte jag.
Det var Jonas den gången. Ja. Men så att då får barnen lite medvetenhet om själva frågan. Och sen när barnen är med och säljer så får barnet 10% av det de säljer för. Och den gruppen de är kopplade till får också 10%. Så att 20% av hela insamlingen går tillbaks till barnen, och sen resten stannar hos majblomman och majblommans lokalföreningar då. Så att om jag köper en majblomma i Karlstad så stannar pengarna som får köpet i Karlstad och går till barn i den lokalföreningen, och likadant i alla kommuner runt om i Sverige.
Så
att, superintressant alltså.
Vilken administration. Vilket
upplägg.
Ja. Ja, men med det digitala så kommer man undan lätt.
Ja, men då vet vi lite grann vad ni gör de andra månaderna.
Ja, precis. Då fick du svar på det.
Det är då när jag räknade ut och ska dela ut pengarna just i Karlstad och sen så i Filipstad.
Ja.
Och däremellan ligger Nykroppa.
Ja.
Men det är ju häftigt, alltså, vi sitter ju här och pratar månadsgivande och Swish och face to face och TM och DM, men det är ju väldigt sällan vi kommer in på att prata försäljning av produkter via barn. Så.
Eller att de barnar och säger det.
Men liksom, hur av alla era insamlade pengar, hur mycket kommer ifrån just det här?
Alltså, förra året så var det 76 miljoner på grund av att barnen sålde majblommor. Lite pengar kom in. Majblomman har en egen webbshop också under den här perioden. Och en del som inte hittar barn på stan som säljer. Det kan ju finnas i kommuner som inte har så många barn. De kan ju gå in och köpa av oss. Men vi hade ju förmånen att ha ett barn som var väldigt mycket i media förra året. Som många köpte av. Så att de pengarna som kommer in för majblommeförsäljning har varit 76 miljoner kronor.
Häftigt.
Mm. Och sen har vi då månadsgivare och sånt, och det är inte inräknat det där.
Det är inte det?
Nej. Det är inte.
Hur mycket blir det med månadsgivare och testamenten? Och...
Alltså, testamenten har vi ju ingen direkt budget för. Det kan man ju inte spekulera igen. Så att ena dagen så kommer det in 100 000, nästa dag kanske det kommer in 5 miljoner. Det vet man ju aldrig.
Men ni får testamenten varje år?
Ja, det vågar jag inte svara på. Men vi får testamentet. Vi har månadsgivare, men vi har rätt så lite månadsgivarbas. Jag har en kollega som jobbar just nu på att bygga upp den. Jag tror att många förknippar ju majblomman med en produkt. Och att det är väldigt intensivt under en viss period att alla vet om att majblomman säljs runt maj månad, runt Valborg. Vilket gör att man glömmer bort majblomman kanske i oktober. Så att man tänker inte på det. Och då är det ju viktigt för oss också att bygga upp en månadsgivarbas där vi kan kommunicera med våra månadsgivare. Kanske inte skicka ut 99 mejl, på ett år, men lite färre.
Har du lyssnat på insamlingspodden?
Ja. Men kanske lite färre mejl per år. Ja, men visa vad vi gör med de här pengarna som folk samlar in eller ger till Majblomman.
Men är det där ni tänker framåt att ni ska växa på andra sätt än just
precis, vi måste tänka alternativa intäkter. Mest på grund av 76 miljoner är ju helt fantastiskt. Det är ju jättemycket pengar på väldigt kort tid. Men vad händer ifall allting brakar samman? Alltså det är ju rätt så sårbart att samla in så mycket pengar på så kort tid. Så vi måste ju bredda vår insamlingsstrategi på något vis.
Ja, då är vi inne lite på det ena. Det var barn som säljer produkter. Mm. Just det här med produkter, är det en bra grej?
Det är ju ingen produkt vi säljer, det är ett kvitto du får, kan man säga. Köper du Majblomma så får du ett kvitto.
Ja.
Och sen, vad ska man säga?
Hur många kvitton beställer ni som ligger på lager?
Väldigt, väldigt många. Det är ju miljontals blommor som är i omlopp. Jag kan inte säga exakt hur många vi beställer, men jag vet ju hur många som har köpt Majblommor förra året.
Ah, ja.
Det var ju,
och hur många var det?
Över 800 000 köp av Majblommor.
Sen och hur många köpt barn digitala, är det som?
Alltså. Runt 40 000 barn på ungefär 3000 grupper som säljer.
Ja, men det är alltså och 800 000 köp, och då kan det vara att man köper 3 stycken.
10 blommor. Ja, 10 precis. Blommor. Ja, precis. Så att,
och liksom, hur planerar ni för den här försäljningen då? Är det så att ni har ett lager nu på 800 000 blommor som ni hoppas få
ja,
ut?
Ja, det här är ju utskickat. De flesta skolor och föreningar och sånt har ju redan fått tillgång till de här blommorna och kan förbereda det genom att packa den lilla gröna väskan och lägga i en unik prislista för alla barn och göra dem förberedda inför det här. Så att det är ju distribuerat ut redan i landet.
Och vad händer med alla blommor som inte blir sålda?
Alltså, vi planerar ju på det viset att alla blommor ska bli sålda. Alltså, vi pratade lite CRM-system här innan, men vi kan gå in i vårt CRM-system och söka hur många små blommor blir sålda i år. Och sen kan vi göra ett överslag. Okej, vi kanske inte behöver beställa 1 miljon, det räcker kanske med 900 000. Men sen är det ju också så här, vi vill ju inte att det ska ta slut. Möjligheten ska ju finnas. Men vi har ju, till förra året så tog vi fram en ny produkt, vilket var en digital blomma. Vilket gjorde att många köpte den också. Och det kanske inte alltid man behöver springa omkring med Majblomma på sin krage för att visa att man stöttar Majblomman, utan det är många organisationer som inte har något synligt på sig för att man visar att man stöttar. Så att det är väl vi och Rosa Bandet som är väldigt tydliga med att ha en produkt som man säljer. Vad var vi? Vi pratade om vad händer med de blommorna som inte blir över, eller som blir över. De går ju att sälja hela året. Vi säljer ju Majblommor hela året. Självklart i betydligt färre utsträckning eller lägre utsträckning. Men det blir ju lite över och då kan de pyssla med dem i skolan eller så att man minns Majblomman över året. Så.
Men har ni liksom ett lager av det här som sen distribueras ut,
ja,
eller hur
precis.
Funkar det?
Det funkar på det viset. Vi har ett lager. Våra lokalföreningar har pratat med skolan, föreningen och sagt hur många barn har ni? Och sen har vi alla blommor uppdelade i påsar. Så att en blompåse har ett värde av 2210 kronor med olika delar i då. Sen får barnet ett sånt och sen när de har sålt slut på den så kan de hämta en ny påse av sin lärare.
Tillbaka till lagret. Jag älskar ju lager. Jag har en viss förutsättning. En av mina stora upplevelser i den här branschen, det var när jag besökte UNICEFs lager i Köpenhamn. Där de distribuerar ut produkter över hela världen. Sånt som ska ut. Ordning och reda och stort var det. Hur stort är ert lager? Och vart ligger det?
Alltså, vårt mål...
är det ett centrallager?
Vi har ett centrallager här i Stockholm. I Flemingsberg. Det är väl stort, de jobbar ju med andra kunder också. Det är inte Majblommans egna centrala lager. Det låter kul att säga så. Men jag har också varit där. Men jag fastnar ju oftast på alla andras produkter. För det är så kul att kolla vad folk har i sina lager. Men där ligger lite lådor med Majblommor. Det ligger lite väskor och lite så. Men vårt mål är att det lagret ska vara tomt resten av tiden av året så att vi inte behöver ligga ute med någon onödig lagerkostnad.
Okay.
Så att
det... Har vi tur kanske vi får göra ett studiebesök nästa år.
Verkligen. Jag står först i kön för det. Mm. När du tar ner, jag ser ju du har stora nyckeln som hänger. Jag ska bara ner på lagret. Och så slänger du dig ut i flämpan med oss. Ja. Det blir bra. Mm.
Men är ni liksom ensamma om det här konceptet ni har?
Jag tror det. Ja. Alltså, det går väl att likna andra insamlingsformer som inte är för välgörenhet. Alltså kakförsäljning eller New Body och de här. Men
jobbar ni mot föreningar så också?
Ja, det gör vi. Vi försöker få in väldigt mycket föreningar. Jag är ansvarig för insamlingen nationellt, men jag ansvarar också för insamlingen i Stockholms stad. Det är så att vi har ju vårt kontor nere i Göteborg. Vi var inne på det innan hur många vi är. Nu hoppar vi mellan sakerna, men ja, det kanske är helt okej. Vi är inte så många. Vi är en rätt så liten organisation. Vi är ju 16 stycken anställda på Majblomman. Och vi har vårt huvudkontor i Göteborg. Vi har två personer som sitter i Skåne. Och sen har vi huvudkontoret i Stockholm som befinner sig i Järfälla hemma hos mig. Jag jobbar då hemifrån.
Okej. Okay.
Det är alltid så kul när folk ringer och säger, ja, jag har pratat med dem med huvudkontoret i Stockholm. Sitter jag där, mitt mansion hemma i Barkarby. Men så att vi är en rätt så liten organisation. Så, och då var du inne på frågan.
Jo, frågan var ju om ni är ensamma om det.
Ja, jag skulle säga att vi är ensamma på det här i välgörenhetssyfte. Sen finns det ju andra företag som säljer kakor och strumpor och lite sådana grejer. Dock skulle jag säga att huvudkudden är ju mycket skönare att ha sålt en majblomma än att ha sålt ett par strumpor. Här vet man att pengarna går till välgörenhet. Jag vet inte alls var pengarna går. Det går ju också till något bra, för det går ju till föreningslivet. Men när en förening är med och säljer majblommor så får de 20%. Och som jag har gjort här i Stockholms stad, som jag då ansvarar för också, är att jag har ju kontaktat de stora föreningarna och försöker få dem med på tåget.
BP?
Bland annat Brommapojkarna, Djurgården och Hammarby har jag byggt upp ett gott samarbete med, skulle jag säga.
Saknar det en klubb där, Ted?
Ja, men ska vi prata Stockholm eller ska vi prata Stockholms län? Jag har mailkonversation med Solna AIK också, men jag har inte fått återkoppling till 100% än, men det kommer nog komma igenom där också. Och då försöker vi jobba mycket med att en av de vanligare ansökningarna vi får in till Majblomman är ju att barn vill fortsätta med sin idrott. Att det kostar pengar i föreningslivet. Och till exempel spelar du fotboll i Brommapojkarna och du söker pengar för just den avgiften hos oss, så har vi en direktkontakt in till Brommapojkarna. Så att personen det här har inte möjlighet att betala medlemsavgiften. Då stryker vi den medlemsavgiften. Så får det barnet vara med på samma villkor som alla andra barn. Så att det är väldigt viktigt för oss att samarbeta med föreningslivet på det viset. Samtidigt som vi ger dem möjligheten att sälja majblommor och tjäna lite extra pengar till sin lagkassa då. Så i dagsläget så har vi ju lite föreningar runt om i landet. Och våra lokalföreningar jobbar ju på samma sätt. Men sen vet jag om att när vi pratar Brommapojkarna, Hammarby, AIK och Djurgården, så har ju de mer ekonomiska resurser än kanske Finspångs FF. Om det nu finns ett Finspångs FF. Men ni förstår vad jag menar.
Vi fattar. Mm.
Men du, om vi ska gå in på det här med förra året och succén, så nämnde du lite förbifarten att ja, sen var det ju ett barn som sålde väldigt mycket.
Ja, och jag tycker väl det symboliserar godheten i Sverige väldigt väl. Just det här barnet, Murhaf, som sålde majblommor utanför en butik och inte fick samma respons på sitt försäljningssätt som den svenska ljushåriga flickan fick. Och så var det någon som gjorde ett litet Twitter-inlägg om detta. Och sen blev
vem
det viralt.
Var det någon random bara? Eller?
Nej, det var en vän till familjen som gjorde detta. Bakgrundsstorien är ju egentligen rätt så kul, för att jag satt hemma och jobbade och fick ett telefonsamtal från en lokalförening, en kassör i en lokalförening, som sa att det är nog någonting som är fel med en webbshop. Jaha. Jag tänkte, vilken webbshop då? Och sen fick jag då namnet. Ja, det här barnet har inte den möjligheten att sälja så mycket. Så det måste vara någonting som har hänt kopplingsvis. tänkte, jaha, men det heter ju speciellt namnet och det är ju inte så att det är kopplat till Majblommans egna, för att Majblomman har då en egen webbshop som samlar in rätt så mycket pengar hela tiden. Vi började felsöka. Jag kunde inte hitta något fel och jag tog kontakt med en av våra utvecklare för vårt CRM-system. Han bara sa, nej, jag hittar inget fel. Och sen satt vi och letade, alltså bokstavligt talat, sökte överallt. Och till sist så skriver den där killen som jobbar med vår utveckling bara så här, jag tror jag har hittat det. Och då skickade han en skärmdump på ett Twitter-inlägg då, att någon hade skrivit där hur många retweets det här inlägget hade fått på väldigt kort tid. Och det handlar ju om att en vän till familjen då hade lagt upp att det här barnet inte sålde mycket, och den vännen hade rätt så stort följarantal då. Och sen var det ju någon som tänkte lite oturligt och skrev något rasistiskt om detta, och då tog det ju hus i helsike och folk köpte majblommor av det här barnet. Så på väldigt, väldigt kort tid så sålde han ju majblommor för miljontals kronor. Jag kollade, det var över 52 000 köp, unika köp av det här barnet, som gjorde att han sålde majblommor för 5 miljoner kronor. Och det är ju mycket pengar. Får man säga.
Mm. Han har fått sina pengar nu.
Han har fått sina pengar, precis. Mm.
Men liksom, och nu tog det oss igenom den dagen när ni upptäckte det här, men det måste ju ha hänt ganska mycket under den här tiden med som du säger, det var rasistiska inlägg och det var media som låg på, och sen blev den här grejen om att ska han få sina pengar eller vad händer? Och, ja, det måste ju ha varit en storm som inte ni kanske har upplevt tidigare.
Ja, absolut har vi inte upplevt detta tidigare. Min generalsekreterare, Majblommans generalsekreterare Åse, gjorde ju ett fantastiskt jobb med media och vi hade jurister inkopplade och de gnuggade händerna, för det här hade ju inte hänt tidigare. Och sen då ett barn som inte har ett personnummer i Sverige som ska få en himla massa pengar. Det är inte bara att komma dit med en sportbag med 500 000 kronor, här har du. Utan det måste göras rätt. Så att därav tar det lång tid. Och jag är väldigt tacksam att det tar lång tid, för hade det gått fort så vet man inte var pengarna tar vägen. Alltså det kan ju hända vad som helst. Så att här har vi säkerställt att barnets pengar är barnets pengar. Så att det har varit väldigt, väldigt viktigt för oss. Sen kommer det ju alltid folk. Jag kan säga, vi har ju en kundtjänst under insamlingsperioden, och den kundtjänsten fylls ju med våra professionella skatterådgivare som kommer in. Ni vet om att man måste betala skatt på sånt här när man får in pengar. Jag har anmält det här nu till Skatteverket, så ni vet. Bra, tack så hemskt mycket. Men ingen vill göra mer rätt än vi när det är en sån här fråga, för det här handlar ju om vår trovärdighet också. Så att, vi har ju tyckt att det har varit både kul och väldigt jobbigt. Det är ju kul att ett barn lyckas på det här viset, att det går så bra.
Men har ni haft något liknande tidigare, eller var det här helt unikt?
Helt unikt, skulle jag säga. Alltså, vi har ju barn. Vi har haft något barn som nu de senaste åren har sålt majblommor för över 100 000 kronor. Och redan där är det mycket. Om du tänker att en påse är värd 2 000 kronor, så ska man sälja rätt så många påsar för att komma upp i den summan. Och den här pojken som då också hade sålt väldigt mycket, han har ju stått utanför ICA. Och han hade ju tipset att om folk sa nej, så sa man ändå okej, ha en trevlig dag. Men så frågar jag dig imorgon också när du kommer hit. Så att det finns ju storsäljare runt om i landet. Men
de ligger på den nivån.
De ligger på den nivån, ja, precis. Och det är väldigt, väldigt få som är på den nivån. Och för vår del, vi är ju jättetacksamma för den insamlingen som genererade 5 miljoner kronor. Men utan de andra 39 999 barnen så hade vi inte kommit upp i de här pengarna. Nej. Det är ju de som är viktiga för oss. Det är ju alla barnen. Alla barn är lika mycket värda i vår insamling.
Nu slår det mig, det är inte det första gången som politiken går igång på er. Ni gjorde ju politikblommor också. Var det valåret?
Ja, det blev det, va? Valåret där vi hade tagit fram unika blommor för varje
parti.
Så man kunde ju köpa en majblomma med det partiet som man tyckte motsvarade barnfattigdomsfrågan bäst. Okay. Kan man säga.
Att, ah, ja.
Men det är ju...
Blev det mer av en PR-grej eller sålde ni där?
Kunde det ni blev få... mer av en PR-grej, skulle jag säga. Man kunde inte köpa en fysisk blomma, det var en digital blomma man köpte som var färgad efter sitt egna parti. För oss är det väldigt viktigt att inte ta partipolitisk ställning, eftersom att alla partier har frågor som påverkar Majblommans arbete. Sen finns det ju de partierna som påverkar mer positivt än andra. Men vi är ju politiskt obundna på det viset.
Men det var folk som köpte de här digitala. Så ni fick en viss koll på i vilken grupp ni går bäst.
Ja, precis. Och sen kan lyssnarna säkert fundera ut vilken grupp som går bäst. Jag tror att de flesta insamlingsorganisationerna har samma väljarbas i grund och botten, skulle jag nu säga.
Det är en intressant podd, bara det. Årets kampanj då. Då går vi på den före detta politikerspåret, nämligen Annie Lööf, såg jag är ambassadör åt er nu, och hon visade upp på sociala medier, och där jag fångade det, att det är en trasig blomma som säljs.
Ja, trasig är den. Jag har med mig ett ex. Jag kan inte visa upp det för er, men jag har med mig ett ex, så ni kan få se. Den har ju 9 blad istället för 10 blad. Och som du sa, så bland annat Annie Lööf hade lagt upp om detta, och Annie Lööf ingår i ett advisory board som vi har, där det finns lite olika profiler som sitter i detta, som kan komma med bra inspel och tankar och idéer och vad vi bör tänka på. Det är ju inte Annie Lööf som har tagit fram den här blomman, utan det är ju majblomman som har tagit fram den här blomman. Där vi har valt att rycka ett blad för att det ska symbolisera att 1 av 10. Det är ju första gången på alla dessa åren som vi gör någon riktigt stor förändring av majblomman. Så att, och det har väl slagit väl ut, tycker jag. Det är en stor efterfrågan. Den kommer ju inte säljas av barnen i väska, utan där får man köpa på webbshop, och den finns i begränsad upplaga. Kostar 100 kronor.
Då får man en trasig blomma som kvitto.
Precis, det stämmer. Kan man ha på sitt kavajslag och vara snygg.
Ja.
Ja. Den är lite större än normal blomman, skulle jag säga.
Okej, okay, ja. Du sitter med mer produkter här. Vi kommer ta kort på det och lägga upp på vår Instagram, så alla följare kan se. Och vi heter ju Insamlingspodden på Instagram, för er som inte följer. Det är ett gäng olika blommor, och så är det ett stort kuvert.
Ja, jag har ett stort kuvert, eller stort och stort. På det kuvertet står det odla årets majblomma. Det är en kampanj vi har gjort mot våra skolor i landet. Vi har ungefär 5000 grundskolor som är potentiella skolor som skulle kunna vara med och sälja majblommor, och vi har skickat ut ett litet kuvert till alla personalrum på skolorna, där man får lite information om årets insamling samt en liten påse med frö där man kan odla de här fröna, och sen inom en månad, om de står i sol och skugga och gärna bor södra delen av Sverige, så kanske det går lite snabbare, men då kommer årets majblomma växa upp i form av en viol, som då är lila.
Ah,
som ett som årets lila. Ja.
Vet man om det, att den kommer bli viol? Eller är det
nej, man vet inte om att det kommer bli viol, utan det får bli en liten överraskning. Så
nu förstör vi den?
Ja, det gjorde vi.
Fast de har ju redan sett.
Det var ju lustigt om den växer upp och den är gul. Och bara årets majblomma. Vad hände där?
Ja.
Men den i alla fall. Så att det har skickats ut, och det blir också en bra ingång, för när vi sen, eller när våra lokalföreningar tar kontakt med skolorna, så har vi en ingång där vi kan säga, ni kanske har fått ett litet utskick från oss. Ja, det har vi fått. Och det är lite mer naturligt att ta det här samtalet om att vara med och sälja majblommor. För vi upplever ju, precis som alla andra som söker komma in i skolan, att det är svårt att komma in i skolan. Efter pandemin så såg de möjligheten att dra ner jalousiet och slippa försäljare eller folk som kommer springande på skolan titt som tätt. Så det är svårt att komma in i skolor och få dem att vara med och sälja. Det är oftast de som har varit med tidigare år som är med och säljer. Och sen om man byter skola, så kanske man introducerar det på den skolan som man kommer till. Och därav så siktar vi också väldigt mycket på föreningslivet, att försöka få med dem att sälja majblommor.
Det känns ju väldigt framåt och på, både med hur ni har utvecklat webbshoppen och moderniserat det, men också kommer på nya produkter och innovativa lösningar för att hitta nya målgrupper. Hur
vi tänker.
Hur kommer ni fram till allt det här bra, Iga?
Alltså, först och främst så har jag ju helt fantastiska kollegor. Det är ju en förmån man har när man jobbar i insamlingsarbete eller något sånt. Det är ju att alla kollegor vill åt samma håll. Alla vill ju verkligen att det ska...
Alla i Barkarby vill åt samma håll.
Alla i Barkarby och alla i Göteborg och alla i Skåne vill åt samma håll. Och ja, men då ser man att vi, hur ska vi tänka för att vi ska...
Jag har ingen på tvärsen gubbe. Alltså.
Nej, vi har ingen på tvärsen gubbe, men de behövs. Ja. Är du en sån?
Nej, jag är verkligen inte.
Så att, nej, men det behövs ju också på tvärsen gubbar där. Eftersom att vi har en rätt så känslig målgrupp med volontärer. Många av dem är äldre, har varit med i Majblomman i 20 år, 20-30 år. Och har en tradition att det ska se ut på ett visst sätt, det ska vara på ett visst sätt. Och... när vi då kommer med digitalisering och swish och sånt, då kan det knölas till lite grann. Det är jobbigt. Men därav så är ju mitt uppdrag att för det första informera alla våra volontärer tydligt. Det här är det som gäller. Det är lätt. Vi har utbildningar i det digitala för dem. Och sen gäller det då att allting fungerar också eftersom att det är teknik. Allting kan hända. Men när vi kom tillbaka till det här med hur vi tänker, det är ju att vi måste tänka nytt. Det kanske inte går hela tiden att sälja en exakt likadan produkt varje år med inga förändringar. Utan här har vi ju möjligheten, för det första så fick vi ju jättemycket media på grund av storsäljande barn förra året. Och det här har gett oss väldigt mycket media också, att vi har ryckt ett blad. Det är ju väldigt många som har tyckt att det är en fantastisk idé. Så att,
starkt.
Tänka nytt måste man.
Men gör ni någonting mer under året mot målgruppen? Jag tänkte, vi pratade CRM-systemet. Mm. Och ni har ju en herrans massa adresser, kontakter, människor. Mm. Ni bearbetar månadsgivarna, sa du, men mer då?
Vi har konstverk som vi säljer. Förra året så hade vi en tavla från...
Det var Astrid Sylvan där.
Stämmer. Ja. Och då fick vi ett tavlor av henne då som var signerade i en begränsad upplaga. Och de sålde väldigt, väldigt bra. Det var många som köpte dem. Årets konstverk är lustigt nog en tapet som Borås tapeter har tagit fram. Som säljs i vår webbshop också. Det finns i tre olika färger. Så att det där är också lite nytänk. Alltså, tittar man tillbaks förr i tiden så har vi haft väldigt stora konstnärer som har jobbat med Majblommans årliga konstverk. Allt från Carl Larsson till Lasse Åberg. Så att det har ju varit väldigt mycket sånt. Och sen gick vi över till för några år sedan så gick vi över till att barn gjorde årets konstverk. Och då sålde vi inte det, utan då skickade vi med det på någon vis. Men nu vill man ju gärna få in ännu mer pengar, så att det här är ju ett sätt att samla in ännu mer pengar. Och den här databasen med alla människor, de vill vi ju gärna behandla med respekt. Många är ju köper ju en produkt av oss, får det som kvitto och kanske inte vill ha kontakt med oss efteråt, utan vi måste ju vara väldigt tydliga med att om du köper Majblomma av oss så finns det en möjlighet att du kommer få ett mejl inom kort eller lite sådana grejer. Så att, det är svårt. Och speciellt när vi har 800-900 000 adresser och telefonnummer. Det är värt rätt så mycket pengar. Och skulle allihopa bli månadsgivare, då mår vi bra.
Ja, det vore att gratulera.
Skulle vi kunna dela med oss som månadsgivare?
Ja. Mm. Men om man tar Mora Afton som exempel, som sålde så mycket förra året. Han har ju väldigt många som köpte blommor av honom förra året. Mm. Har han möjlighet att kontakta dem i år igen och säga hej, nu är det dags?
Nej, barnen har inte möjlighet att ta tillbaka sin köparskap.
Han börjar på noll igen.
Han börjar på noll igen, precis. Och troligtvis så har han, om Murav skulle vara med och sälja även i år, så har han en ny adress på sin webbshop, utan det skapas ju nytt inför varje år. Eftersom att Murav är ju rätt så ovanligt namn, men om vi tar ett namn som Elsa till exempel, så kanske vi har en 350 webbutiker som heter någonting med Elsa. Och då måste vi nollställa detta inför varje år. Så att man börjar om från ny kula varje år. Så att,
det är bara att kämpa på.
Ja.
Mm. Men det här med liksom produkter som ni ändå är väldigt fokuserade på, det är ju fler och fler organisationer känns det ändå som börjar jobba lite med produkter. Så du nämnde Rosa Bandet, men det finns ju andra, och vi nämnde Mind här, de hade ju också någon pratbubbla som man visade upp där på Insamhetsforum. Det känns som att ni har en ganska gedigen uppsättning och ganska, det går inte bara att copy-pasta det där på en gång, men om man är en organisation som har funderat på att sälja produkter, vad har du för medskick?
Jag tror ju på det. Det funkar ju. Det är ju väldigt tydligt att det fungerar för oss. Det fungerar verkligen på Rosa bandet. Och nu har jag inte så stor koll på hur bra det går för Minds lilla bubbla. Men många brinner ju för den organisationen också, så att det tror jag det kommer gå bra. Det jag är ju att man har det på det klara. Vad är det man ger sig in på? Man tänker att sälja majblommor är väldigt lätt. Och det är det för barnet. Men för oss så är det ju ett himla arbete. Vi var inne och pratade lite grann vad vi gör resten av året. Det är ju förbered oss. Att bara lägga upp en app i App Store, det tar tid. Alltså, och sen ska det vara en app som fungerar för barn. Det gäller att förse sig med riktigt smarta kollegor runt omkring sig som kan hjälpa en i det här arbetet. För att jag är ju ingen utvecklare. Jag har bara massa idéer. Och sen gäller det att hitta utvecklare som bara kan hitta de här, göra de här idéerna för mig. Eller för majblomman generellt. Så att förse sig med gott folk skulle jag säga. Det är det viktigaste. Och att alla förstår att nu går vi över till det här. Att som organisation börja sälja en produkt, då ska ju alla vara med på det. Det ska inte bara vara så här, okej. Okay. Det kan den avdelningen jobba med, lycka till. Och sen brinner man inte själv för det, utan implementera det gott. Det tror jag är viktigt.
Och hur mycket av pengarna för el det liksom kommer till verksamheten utifrån blomförsäljningen? Du sa 20% går till försäljaren.
Och sen går ju... det är uppbyggt på det här viset också att vi har någonting som vi internt kallar vita fläckar. Och det innebär att det finns en kommun som kanske inte har en lokalförening. Även om vi har 500 lokalföreningar så finns det 290 kommuner. Men då kan ni tänka att det finns en del kommuner som har flera. Och detta har ju... går ju långt tillbaka eftersom att först så hade vi ju fler kommuner och det blir ju färre och färre. Och de här barnen som finns i de här lokalföreningslösa kommunerna, de ska ju också ha möjlighet att söka pengar. Så att efter en insamling så går 20% till gruppen som varit med och sen går 40% till lokalföreningen i den kommunen och sen går 40% till oss och där vi pytsar på en fond som vi har valt att kalla Bedas fond. Som är då efter vår grundare Beda Hallberg. Och där kan då vi betala ut pengar till de här barnen som inte har en lokalförening att söka pengar hos. Så att 20% dit, 80% minus administrationskostnader går ju till
och 10 öre i tillverkningsavgift.
Typ. Ja. Typ. Jag vet faktiskt inte vad det kostar.
Det är inte världens dyraste produkt.
Nej, det är ju också...
Fast ett dyrt kvitto.
Det är ett dyrt kvitto. Ja.
Precis.
Ja. 30 kronor har du råd med. Precis, du kan välja. Så att du behöver inte köpa en fysisk produkt eller du kan köpa en digital produkt.
Nej, men du måste ju, jag försöker ju, pratade med grabben att han skulle sälja. Måste ju köpa honom.
Ja.
För 2000. Ja, för 2210 kronor. Ja, minst.
Ja, ja 76 miljoner. När når ni 100 miljoner?
2030 skulle jag säga är vi på 100 miljoner. Mm. Det ska vi vara. Sen får vi hoppas att allting funkar och att samhället ser ut som det gör. För att vi har ju ökat de senaste åren. Och mitt mål är ju inte kanske att öka... alltså priser och sånt ska ju inte öka på produkten. Utan det är ju att öka antalet barn som är med och säljer. Det är väldigt, väldigt känsligt. Ett barn säljer ungefär för 1700-1800 kronor. Och tänk själv, ta in 5000 barn till så går det väldigt fort att komma upp i höga summor. Så att...
Då bokar vi in dig 2030 helt enkelt.
Ja,
precis. Mm. Då ska vi prata hur 100 miljoners vallen sprängdes.
Ja, jag är på. Mm.
Grymt. Mm. Fredrik, stort tack.
Tack själv.
Ja, Fredrik har lämnat oss.
Ja, det var roligt. Lite härligt avspänt avsnitt det här.
Mm, så blev det med en skåning.
Mm. Det var inte första gången han satt i en poddstudio.
Nej, det kändes inte så.
Nej, det gjorde det inte.
Nej,
det var roligt. Jag tycker vi fick... han var ju väldigt där, gick igång med historien ända från 1907 och framåt.
Ja.
Det var kul. Det var mycket man inte visste om det som han tog med sig. Så det var ju bra att han var så noggrann på på den historiebeskrivningen. Om man börjar där.
Ja, man börjar där, precis. Men det känns ju inte som att de lever i det förgångna, utan även om de har starka traditioner så känns det som att de ändå är en väldigt framåtsträvande organisation, och det känns inte helt otippat att de har lyckats så bra med insamlingen de senaste åren här. Det känns, ja, de är på gång.
Ja, nej, men intressant där med det var ju lite det span man hade, att de såg pandemin som en väckarklocka och att en chans att ställa om och bli mer och mer digitala. Mm. Och det har de ju verkligen lyckats med.
Ja, 76 miljoner. Ja. Imponerande.
Och appar där man i realtid kan följa. Oj, 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 oj. Det är kul.
Ja, nej, men vad säger du? Blir du då sugen på det här med produkter?
Jo, nej, men alltså, man är väl alltid sugen på att hitta den där produkten. Men majblomman är ju en oerhört svår konkurrent, kan man säga.
Ja, just när man hör uppsättningen hur det funkar så fattar man att det här slänger man inte bara ihop på ett kreativt möte på en förmiddag.
Nej, precis liksom. Och bara ha distributionen själv och försäljningen själv. Det är ju skillnad då, han tog ju själv upp Rosa Bandet till exempel, va? Men där man har alla partnerföretagen som de har som hjälper till med att sälja. Det är såklart, då blir det en annan sak. Och det här är ju inte en produkt heller, Ted. Jag måste rätta dig där, det är ett kvitto.
Tack. Ja, nej, men ändå inspirerande tycker jag, just eftersom som sagt de bygger insamlingen på just det. Vi har väl historiskt sett mer produkter som en mer lojalitetsgrej än att det är där pengarna ska in, men här har de ju verkligen lyckats med det, så att, det tar jag ändå med mig och ska fundera lite på min kamera hur vi skulle kunna ta det här vidare.
Sen är det väldigt kul att han kom hit när de har som värst full snurr i försäljningslådan.
Han var ju tvungen att gå in och kolla där halvvägs hur det gick med försäljningen.
Ja, precis. Ja, nej, men vi tackar för oss idag, va?
Det gör vi.
Ja. Och hörs snart igen.
Hej!
Fino!